I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Det jag skulle tala om nu är egentligen inte läran om kärleken, utan läran och kärleken. Alltså förhållandet mellan läran och kärleken. Men Per Jonsson har spelat mig ett spratt som vanligt och har fört in i Luthers sändebrev en annan titel genom ett tryckfel. Då blev det läran om kärleken, och därför är det så många som har kommit hit. Man fick ju igår höra om den fria hustrun, och då har man tänkt sig att temat fortsätter nu med den fria kärleken. Men vi ska nog få med en hel del också om kärleken, men då i vidare mening, nämligen vad Bibeln har att säga om kärleken till våra bröder och till människor i allmänhet. Jag tror att det är inte så ovanligt att man blandar samman läran och kärleken på ett ödesdigert sätt. Och det är lätt gjort. Man kan gå tillväga då på två vis. Antingen tar man sin utgångspunkt i kärleken och vid Bibelns ord om att vi ska tyda allt till det bästa, och kärleken överskyler en myckenhet av synder. Man ska verkligen inte försöka finna fel. Man ska vara fördragsam, man ska acceptera till och med att man blir misshandlad. Man kan acceptera fiender, man ska älska också dem. Och mot bakgrund av allt detta så tänker då en del att då gör vi på samma sätt när det gäller lärans område. Vi kan acceptera lite avvikelser här och där. Vi ska tyda allt till det bästa så att det är nog ändå inte är så farligt med ulvarna i fårakläder. Vi ska inte undersöka läran så noga, utan genom kärleken kan vi acceptera det allra mesta. Det är ju en mycket vanlig väg som man går i vår tid, och vi känner igen det tillvägagångssättet inom många, många samfund och inom den ekumeniska rörelsen. Men här ska jag inte stå och tala om andra människor, utan här ska jag tala till er och om den motsatta faran som alltid lurar sådana och vill förföra dem som är måna om den rätta läran. Och det är detta att man istället tar sin utgångspunkt i att läran måste hållas ren. Här kan vi inte ge efter på en enda punkt. Här gäller det att vara sträng. Här gäller det att inte släppa någon över bron som har något litet surdeg, något litet som är orent. Och så tillämpar man detta på kärlekens område, så att man är allmänt misstänksam och grinig mot andra människor. Man tittar dem i ögonen och misstänker dem med en gång. Man tyder allt till det värsta. Man har en avvisande hållning. Man går omkring som en trospolis. Hur är det med den där egentligen? Hur är det med honom? Och hur är det med henne? Och titta på den där. Han äter och dricker med syndare. Och titta, han tar emot sådana som inte verkligen är rätta kristna och har en rätt tro. Ja, vi känner igen detta från Bibeln. Fariseerna ville vara ortodoxa, ville vara renläriga, och därför kritiserade man häftigt vår frälsare Jesus Kristus när han förbarmar sig över syndare, när han vänligt och positivt tar sig an syndare, inte för att försvara deras synd, men för att hjälpa dem till rätta. Han börjar inte med att kritisera dem, förkasta dem, se ned på dem. Han går till dem, han inbjuder dem, han äter och dricker tillsammans med dem. Vi ska närmare se på vad Bibeln har att säga om den här saken och sedan försöka tillämpa det på vår situation. Hur ska vi göra för att förhålla oss rätt emot andra människor? Mot sådana som är främmande för tron, främmande för läran, mot sådana som på olika sätt vandrar i villfarelser. Bibelns ord om läran, om det som kommer från Gud, den är ju helt klar. Vi får inte på någon punkt förvanska Guds ord. Det som Luther säger, läran, inte vår, utan Guds. Vi har inte en sådan förfogande rätt över läran att vi får ändra, utan vi har att ta emot, att bevara det rent och att ge det vidare rent. Jesus befallde lärjungarna att ta sig tillvara för inte surdeg i bröd, utan för fariseernas och saduceernas lära. Läser vi i Matteus 16 och 12. Och Jesus upprepar detta ord, ta er tillvara. När han säger, tag er tillvara för falska profeter. Den falska undervisningen, det som inte är Guds utsäde, det som är uppblandat, det kan ju inte leda rätt, det föder inte på nytt och det bevarar inte de som blivit födda i tron. Det befrämjar inte en rätt tillväxt i tron. Ta er därför tillvara för falska profeter. Och Paulus säger i Romarbrevet 16:17, se upp med dem som orsakar söndringar och som för fram läror som blir till fall, för fram stötestenar eller skapar fram stötestenar, sådant som blir till fall eller avfall, och detta i strid med den lära som ni har undervisats i. Vik bort från dem. Och Paulus har ju skrivit detsamma till Timoteus. Håll fast vid den undervisning du har fått. Håll fast vid de heliga bokstäverna, det heliga ordet som är inspirerat av Gud och nyttigt till undervisning, till fostran, till bestraffning, till förmaning, till varning. Ja, Paulus går så långt att han säger, om till och med vi själva förkunnar i strid med evangelium, så var vi förbannade. Ja, om en ängel gör det, så är också denne ängel förbannad. Vem den är som förkunnar evangelium för er i strid mot vad ni har fått motta, så var han förbannad. Galaterbrevet 1:9. Och vi har tidigare under dessa dagar påminns om andra Johannes brev, där det i den 10:e versen står, om någon kommer till er och inte har den läran med sig, det vill säga den himmelska läran, den bibliska, den sunda läran, den rena apostoliska undervisningen, så ta inte emot honom i era hus och hälsa honom inte välkommen. Och Jesus förmanar att vi ska gå ut till människorna och lära dem att hålla allt vad Herren har befallt. Föra ut all Guds undervisning, allt Guds rådslut. Och Paulus framhåller att vi förfalskar inte Guds ord. Han vänder sig till församlingen i Thessalonika i det första brevets andra kapitel och säger i den 13:e versen att han tackar Gud ständigt för att ni, när ni mottog det Guds ord som vi predikade, inte tog emot det som människoord, utan som Guds ord, vilket det förvisso är. Aposteln Petrus påminner om att ingen får tala i strid med Guds ord. Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord. Vi har alltså klara bibelord om hur viktigt det är att hålla läran ren. Att inte förvanska Guds ord. Att förbliva vid sanningen i alla stycken. Vad säger då Guds ord om kärleken? Ja, först talar ju Guds ord om Guds egen kärlek. Guds kärlek, det är det högsta goda. Det är en kärlek och barmhärtighet emot oss som vi inte kan fatta. Att Gud den helige och rättfärdige kan vara så kärleksfull och barmhärtig emot upprorsmän, mot fiender, det är för oss ofattbart. Och hela vår existens är beroende av Guds förbarmande kärlek. I Lukas 1:78 hänvisas just till Guds förbarmande kärlek. När Jesus vänder sig emot de judar som avvisar honom, de som läste ordet men ändå inte kände igen Messias och inte ville veta av någon rättfärdighet ifrån Gud utan bara sin egen förträfflighet. Om dessa säger Jesus i Johannes 5 att ni har aldrig någonsin hört Faderns röst. Och det är ju egendomligt när dessa hade brukat ordet. Men nästa vers, den 38:e versen, förklarar, där står det: hans ord har ni inte låtit förbliva i er. Man tog inte fasta på ordet, man behöll det inte oförvanskat. Och i den 42:a versen förklaras detta ytterligare, till där står det: jag vet att ni inte har Guds kärlek i er. Så ser vi att om man verkligen hör Faderns röst och förbliver vid Herrens ord, så följer av detta att man har Guds kärlek i sig. Det blir en följd av Herrens nådeshandlande med oss genom ordet. Och då borde de också ha känt igen Jesus, inte avvisat honom. Och det säger också Jesus i den 46:e versen: trodde ni skriften, eller trodde ni Mose, så skulle ni ju tro mig, ty om mig har han skrivit. Som Fadern har älskat mig, så har också jag älskat er. Förbliv i min kärlek. Så ser vi alltså att den kärlek vi ska visa som kristna människor, den har sin utgångspunkt i Guds kärlek. Det är frågan om ett förblivande i Herrens ord eller i Herrens kärlek till oss. Och den som verkligen fröjdar sig över Guds obegripligt stora kärlek till oss kan inte annat, en, även om det blir ofullkomligt, dock visa kärlek. Och därmed kommer vi in på det kristnas kärlek. Jesus säger, Johannes 13: om ni har kärlek inbördes, så skall alla därav förstå att ni är mina lärjungar. En lärjunge har ju Guds ord förblivande hos sig, och därmed har han Guds kärlek och gläder sig över Guds kärlek till honom genom Jesus Kristus. Och då har han också kärlek till bröderna. Jesus säger i Johannes 15: detta är min befallning, eller mitt bud, att ni skall älska varandra som jag har älskat er. Då förstår vi att kärleken till nästan gäller inte bara de som är hyggliga emot oss, de som luktar gott, de som ser trevliga ut, de som håller med oss, de som berömmer oss, de som aldrig ställer till problem, utan det är sådana som Herren Kristus har tagit sig an och älskat. Vi ska älska varandra som Herren Kristus har älskat oss. Och Paulus kommer inte med någon annan lära än Kristi lära. Han säger i Romarbrevet 12, vers 10: älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek. Nu vet ju alla att om man bara lyfter fram dessa förmaningar, så får de inte till följd att vi blir mer och mer kärleksfulla. Men om dessa förmaningar ställs in i sitt sammanhang och ställs framför ögonen på människor som får höra det oförskyllda evangeliet, då ger evangeliet om den oförskyllda nåden lust och kraft att älska. Var ingen något skyldiga utom när det gäller kärlek till varandra, säger Paulus i Romarbrevet 13:8. Om någon nu tvekar om detta är sant, om det verkligen är så att ordets utsäde in i våra hjärtan får denna följd, så ger jag ytterligare ett bevis. Galaterbrevet 5:22. Andens frukt åter är kärlek. Och så kommer en lång uppräkning: glädje, frid, tålamod och så vidare. Det allra första som nämns alltså i denna långa lista på andens frukter, det nya livets kännetecken, det är kärlek. Till församlingen i Thessalonika skriver Paulus, första brevets 3:12. Er må Herren ge en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja, till alla människor. Här ser vi att i kärleken kan man växa. Genom ytterligare hjälp och nåd och undervisning så växer kärleken. Och det är Herren som genom sin uppehållande och bevarande verksamhet ger en allt större och mer överflödande kärlek. Aposteln Petrus säger i 1 Petrus 1:22: älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Alltså inte bara ett tillfälligt rus, en tillfällig förälskelse, utan stadigt, uthålligt. Och i 1 Petri 4:8 heter det: var framförallt uthålliga i er kärlek till varandra, ty kärleken överskyler en myckenhet av synder. Och här ser vi då den stora skillnaden mellan läran och kärleken. Kärleken överskyler bristerna. Kärleken förlåter bristerna. Kärleken tål att man möter oförskämdhet, att man blir missförstådd, att man blir baktalad, att man möter sådant som vittnar om trolöshet. Kärleken tål. Kärleken är beredd att kompromissa, men inte läran. Läran är kompromisslös. Och då förstår väl alla hur allvarligt det blir när man blandar ihop de här sakerna. Tar man kärlekens vilja att överse och förlåta och kompromissa och för in det på lärans område, då blir det läropluralism, då blir det lärolikgiltighet. Då kan man acceptera vad som helst i läran. Då blir man ekumenisk eller ekumenistisk. Det vill säga, man vill ha en enhet utan läroenhet. Och om man för in lärans kompromisslöshet på kärlekens område, då blir man den där rigoröse farisén som ser ner på andra. Titta på denne Jesus från Nazaret. Han tar emot syndare. Han äter och dricker med dem. Petrus skriver också i sitt andra brevs första kapitel, verserna 5-7. Vinnlägg er om att i er tro bevisa broderlig kärlek och i den broderliga kärleken allmännelig kärlek. Först nämns alltså broderskärleken, våra trosyskon. Men i denna kärlek till trosyskonen ska vi också visa allmännelig kärlek. I Stora Galaterbrevskommentaren till Galaterbrevet 5:9-12 skriver Luther en hel del om förhållandet mellan läran och kärleken. Han framhåller där att läran är inte vår utan Guds. Vi är endast kallade att vara hans tjänare. Och därför kan vi inte överge eller förändra en enda prick i läran. Men, säger han, när det gäller livet, då är det vårt. Vad livet angår, så bör vi underkasta oss och medge och fördra. Om bara inte läran och tron äventyras. Läran är himlen, livet är jorden. I livet finns det ofullkomligheter. Där finns det skröplighet, svaghet, synd, villfarelser, orenhet, bittert elände. Där ska kärleken ha överseende. Där ska kärleken finna sig i åtskilligt. Där ska kärleken låta sig bedragas. Där ska kärleken tro allt, hoppas allt, uthärda allt. Där ska syndernas förlåtelse regera. Bara inte synden och villfarelsen försvaras. Ja, på denna punkt sker alltså många gånger förväxlingar. Och när det sker så går det till på det här viset. Fariseerna säger till Jesu lärjungar: hur kan er mästare äta med publikaner och syndare? Publikaner och syndare har falsk lära. Publikaner och syndare har ett falskt liv, ett ogudaktigt liv. Likväl så tar er mästare emot sådana och äter med dem. Och Jesus svarar: det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. För församlingen i Rom var det mycket lätt att bli stolt och högmodig gentemot de judar som förkastade Jesus som den utlovade Messias. Det talar Paulus om i Romarbrevet 11. Och då måste Paulus ta dem i upptuktelse och påminna dem om att ni har ingenting att förhäva er över. Det ni har fått är ju en fri gåva. Ni var själva förut i mörker. Ni var själva förut ohörsamma. Ni ska inte förhäva er över dem som nu famlar i mörker och blindhet. Också bland dessa förstockade, förmörkade judar finns det en kvarleva. Ändå fram till den yttersta dagen. Det är väldigt lätt att vi glömmer bort att Herren vill en förändring. Vi vill slå fast gränserna som de är när vi ser ut. Och då finner vi somliga som är publikaner och syndare. Som är villolärare eller ogudaktiga. Och så vill vi lugnt konstatera, de har vi ingenting med att göra. Vi ska akta oss för dem. Ty har inte Jesus sagt, drager ifrån dem. Och så blandar man då samman det jag förut har sagt, läran och kärleken. Man glömmer bort att Gud vill att alla ska bli frälsta. Man glömmer bort att det är just till misslyckade, blinda, sjuka, skadade människor som Herren går ut genom sina lärjungar och genom sitt ord hämtar in människor i sitt rike. Dåliga människor. Tjänarna skulle inte gå ut för att plocka upp de goda och präktiga, utan avskräde dåliga människor i gathörnen. Han är en publikaners och syndares vän. Det betyder inte att Jesus är en vän till publikanernas lära, att han är en vän till syndares avfällighet och trots emot Gud. Men han är likväl en publikaners och syndares vän. Han vill deras bästa, deras frälsning. Och han börjar inte sitt möte med det avvikande med att först påtala för dem på ett kritiskt negativt sätt allt vad som brister. Utan han kommer till dem så att de märker att det är en vän, att det är en som tycker om dem, att det är en som vill hjälpa dem, att det är en som tar sig an dem. Och det är först när det har skett och när man har fått förtroende för, jag tror till Jesus, som han säger, gå nu och synda inte här efter. Fariseerna, säger Lukas i 5:30, särskilt de skriftlärda bland dem, knorrade mot hans lärjungar och sa: hur kan ni äta och dricka med publikaner och syndare? Det är mycket typiskt. Och i Lukas 15 heter det: fariseerna och de skriftlärde knorrade och sa: denne tar emot syndare och äter med dem. Och Jesus säger i sitt svar att herden som har förlorat ett enda får lämnar de 99 i öknen för att söka efter det förlorade. Och det blir mer glädje i himmelen över en enda syndare som gör bättring än över 99 rättfärdiga som ingen bättring behöver. Så finns det också somliga som tror att man med piska och lag kan omvända människor och föra dem tillbaka till den gode herden. Men det går inte. Lagen är ett gott verktyg som visar hur illa det är ställt, men lagen ger ingen kraft till ny tro och en ny vilja. Det är bara den obeskrivligt stora kärlek och barmhärtighet som Gud visar oss genom sin son Jesus Kristus. I Lukas 19 heter det: men alla som såg det knorrade och sa: han har gått in för att gästa hos en syndare, nämligen Zacchaeus. Och i Lukas 7:34 heter det: se vilken frossare och vindrinkare han är, alltså Jesus, en publikaners och en syndares vän. I Matteus 21:31: jag sannerligen säger jag er, publikaner och skökor ska förr gå in i Guds rike än ni. Så ser vi alltså med vilken iver Gud i sin kärlek vill rädda förvillade människor, både sådana som är förvillade i läran och i livet, eller båda delarna på en gång. Men en helt annan sak om vi nu tillämpar detta, och sedan när vi med kärlek och värme möter det avvikande, tar oss an dem, hjälper dem, undervisar och vill leda till den enda sanningen, då möter spott. spott emot Jesus, förakt emot läran. Då man börjar att förtala Guds ord och sanningen, då måste vi vända oss därifrån. Och detta lär oss Bibeln mycket tydligt i Apostlagärningarna 18 och i Apostlagärningarna 19. Paulus, han gick varje dag till, varje sabbat till synagogan i Korint för att tala där. Han försökte där vid att övertyga både judar och greker. Han vittnade inför judarna att Jesus är Messias. Han började inte med att kritisera dem och leta upp alla de fel som de hade, utan han talade om att Jesus är Messias. Han tog fram skriftens undervisning. Men när man då svarade med invändningar och smädelser, då skakade han sina kläder och sade: ert blod må komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu vänder jag mig till hedningarna. Han säger inte från och med nu så ska jag gå till lite präktigare och bättre människor, utan han säger från och med nu vänder jag mig till hedningarna. Och så gick han därifrån och flyttade över till Titius Justus, en gudfruktig man, vars hus låg vägg i vägg med synagogan. Så han öppnade eget vägg i vägg med synagogan. Och i Apostlagärningarna 19:8 och framåt, där heter det: i synagogan talade Paulus under 3 månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike. Men en del var oemottagliga och ville inte tro, utan smädade vägen inför alla de närvarande. Då vände han dem ryggen och höll också sina lärjungar därifrån. Istället talade han dagligen i Tyrannos föreläsningssal i 2 års tid, så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren. Den bibliska undervisningen är alltså mycket klar och uppfordrande till oss. Vi fann väl när vi fick de första besöken från Amerika, nämligen när professor Becker kom till Sverige 1972, att han handlade bibliskt. Han började inte att gå till rätta med oss och mästra oss. Han började inte med att tala om för oss alla våra synder och fel. Han visste ju mycket väl att vi var i mörker i många stycken. Och jag är ganska säker på att hade han börjat på det viset och bara antytt att ni är i mörker, så hade vi högmodiga slagit bakut och sagt: vad ska den där märkvärdiga amerikanen hit och göra? Han kan ta första flyget hem. Människan är stolt. Människan vill ganska lätt slå bakut. Hon blir mycket lätt sårad. Och vi borde inte heller göra på detta felaktiga sätt, att vi kommer till olika sekter, olika villolärare eller olika hedningar eller ogudaktiga på ett mästrande, negativt och dömande sätt. Becker, han började med att tala om några grundläggande och centrala ting i den kristna tro. Han började inte med att säga: ni är ju inte kloka som står i en statskyrka. Om ni inte går ut till imorgon så åker jag tillbaks. Han började med att vittna om att Jesus är Messias, Guds son. Han började med att tala om evangelium. Han talade vidare om skillnaden mellan lov och evangelium, lag och evangelium. Och han talade om själva grunden för en saliggörande tro, nåden eller rättfärdiggörelsen. Och det var ju alldeles riktigt. Vad hade det hjälpt om man hade drivit ut oss allihop ur en statskyrka och vi hade inte förstått läran om Kristus? Vi hade varit synergister, vi hade inte förstått Bibelns lära om rättfärdiggörelsen, eller vi hade inte hållit fast vid Bibeln som Guds rena ord, innehållande lag och evangelium. På samma sätt så bör vi möta andra människor med kärlek. Först har vi broderlig kärlek, läste vi, och sedan allmänlig kärlek. Men vi vill så lätt konstatera att där har vi såna och där har vi såna, och de ska vi inte röra, de är orena, passa er för dem, släpp dem inte över bro. Istället för att ödmjukt och kärleksfullt nalkas dem, för att om möjligt genom Guds nåd och hjälp föra dem till sanningen. Det är först om de inte vill ta emot, om man vill istället smäda, göra invändningar, bespottar och förkastar vår undervisning, då måste vi skaka våra kläder och gå därifrån, precis som Paulus gjorde. Ja, med dessa ord så vill jag med kraft peka på att det är en fara för oss som vill vara ortodoxa, en rätt renlärig, bekännelsetrogen kyrka, att människor runt omkring oss uppfattar oss som kärlekslösa och insnörda, som inte vill veta av någon annan, inte vill hjälpa någon annan. I viss mån kan vi aldrig komma ifrån detta. För hedningar, ogudaktiga och villolärare runt omkring oss kommer alltid att missförstå dem som vill slå vakt om sanningen. Men vi ska vara på vår vakt så att vi inte hamnar i fariseernas attityd, när de om Jesus sa: titta på den där som äter och dricker med publikaner och syndare. Och vi ska komma ihåg att publikaner och skökor ska enligt Jesu ord förr bli omvända, förr komma in i Guds rike än de som själva menar sig vara förträffliga. Många av oss har erfarenhet av att enskilda och kyrkor har visat ganska lite kärlek till de felande, till syndarna. Det finns många samfund som blir alldeles förskräckta om det skulle komma dåliga människor till deras gudstjänst. Alla vänder sig om på en gång, alla tittar negativt och förläget. Vad gör han eller hon här? Istället för att glädja sig över att denne felande och vilseförde kanske genom det ord som ska ges till alla, också till denne, kanske kommer till rätta, kanske får kärlek till Kristus, kanske får tro, förtroende för den mannen som tar sig an publikaner och syndare. Och när det har skett så vill vi gå vidare med undervisning i alla trons stycken, i alla artiklarna, och detta för att tron ska bli starkare, för att man ska få ett fastare grepp om Kristus, bli bevarad och bli skickad att rent och oförfalskat i sin tur kunna föra evangelium ut till andra människor. Amen.